When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Varmt välkommen till Boomen App-podden. Idag träffar vi frisören, youtubern och Sveriges största hårbloggare, Elin Johansson. Elin var en av de första frisörerna som förstod effekten av före- och efterbilder på Instagram och fyllde snabbt salongen med den ena kända profilen efter den andra. Hennes blogg växte rekordsnabbt och i Elins frisörstol har det inte gått att boka en tid på flera år nu på grund av just efterfrågan. Vi pratar om hur Elin en dag på jobbet kollapsade av utmattning och vaknade upp i en panikångestattack. Och hur hon sedan dess har fått tagit till verktyg för att inte hamna där igen. Vi kommer även in på svek och krossade hjärtan samt vikten av att alltid resa sig upp igen. Men även att våga välkomna kärleken på nytt. Det utan en tanke på vad alla andra tycker och tänker. I slutet av programmet så pratar vi om just relationer och får handfasta tips på hur man går vidare efter ett krossat hjärta och hur man hittar tillbaka till tilliten. Det gör vi tillsammans med psykologen Maria Farm. Nu har det blivit dags att Woman Up tillsammans med Sveriges största och grymmaste hårbloggare, Elin Johansson. Idag hälsar vi Elin Johansson välkommen till Woman Up-podden.
Wee! Jag vill klappa händerna.
Jag vill också klappa händerna. Jag tycker att det känns jättekul att ha dig här idag.
Jag är jätteglad att jag får komma hit. Det är en honor. Alltså, vilket gäng som har varit med innan. Jag blir så hedrad.
Alltså, vi tycker också det. Det är verkligen ett gäng powerkvinnor. Och det tycker vi att du också är.
Åh, snäll, tack.
Mm. Vad har du gjort idag?
Idag har jag vaknat upp i ett renoveringskaos och gått på alla träbitar och allt möjligt. Sen har jag jobbat hemifrån. Måndag är min jobba hemifrån dag. Där sitter jag och gör allt admin, kan man kalla det. Ja, men så det har jag gjort idag. Sen ska jag på yoga idag.
Okej.
Okay. Jag har aldrig yogat.
Aldrig?
Nej. Oj. Jag är nog de första i världshistorien som aldrig har yogat.
Gud, för att när vi pratade ju lite innan vi slog på ljudet här och då sa ju du det. Då tänkte jag så här, men du är ju säkert en sån som yogar väldigt mycket, tänkte jag.
Nej. Nej. Alltså jag är stel som kylskåp och det är lite anledningen till att jag ska börja med det här. Okay. Jag har en vän som bara, nej, eller du måste prova. Så att jag ska gå med henne. Ah. Och hon är så här supervig och riktigt så här yoga-maniac. Yeah. Så jag, det ska bli intressant.
Tror du att du kommer bli hooked då, som många blir?
Jag vet inte. Jag tänkte att jag kanske kan lyckas en gång i veckan. Ja. Yogar du?
Ja, alltså jag har hållit på ganska mycket med Bikram-yoga faktiskt.
Men är det den här varm yogan?
Ja, den tycker jag är så himla schysst. Mm. Alltså det är verkligen, det är svinjobbigt. Man kanske inte tror det, men det är så 90 minuter ofta. Men jag löptränar så ganska mycket. Så att jag tycker att det är en ganska bra komplement till att springa.
Det var en bra grej, för jag styrketränar mycket. Ja. Och då tänker jag också att, för man blir väldigt stel om man styrketränar. Mm. Och man fuskar lite med stretchingen.
Precis.
Så då tänkte jag att det kanske kunde vara en bra, som du säger, komplement till sin vardagliga träning.
Och är det vanlig yoga eller?
Det här är en sån här Hatha Basic heter den. Jag pratade med dem på yogastället och bara, jag är ny.
Ja.
Så att då rekommenderade hon den. Så jag ska testa. Okay. Jag hoppas att jag blir hooked.
Men hur ser träningen ut annars för dig? Är det mest styrketräning som du kör?
Ja, jag har ju en personlig tränare som jag går till 2-3 gånger i veckan. Mm. Och det är just för att jag ska komma dit. Och sen så vill jag ha ett komplement till. Jag vill också löpa, för jag tycker det är bra för hjärnan. Liksom. Ja. Men jag har lite dåligt knä.
Mm, okay.
Så att jag vill inte, och jag behöver min kropp för att stå och jobba.
Såklart. Men det känns som att du får ett träningspass nästan i ditt jobb också varje dag.
Bara att stå, volymföna hår. Oh.
Ah.
90. Det är bra på gymmet, för det, då märker jag hur stark jag är. Uh-huh. Och liksom så. Men det är tufft att jobba som frisör. Alltså det sliter. Och jag börjar ju bli gammal nu, så jag måste ju hålla upp.
Men om vi går tillbaka där då. Du är ju frisör. Mm. Du driver en av Sveriges största, eller Sveriges största.
Ja, faktiskt. Hårblogg i alla fall.
Ja, ah, hur började allting?
Det började med, jag jobbade som anställd. Fram till jag var, man går ju, jag gick ju frisörgymnasiet, vilket man blir ju frisör ganska fort. Så att jag var ju klar när jag var 19. Mm. Och så jobbade jag som anställd. Och sen så kände jag bara, nej men jag vill starta eget. Jag vill hyra stol och börja den vägen helt enkelt. Och då tänkte jag att då måste jag ju kunder. Mm. Så då började jag med sociala medier och visade det jag gjorde och före- och efterbilder. I samband med det så började jag blogga. Och på den vägen är det, kan man säga kortfattat.
Och du var ju nästan en av de första som liksom, eller som jag minns i alla fall, som började ha ut såna här före- och efterbilder.
Jag hade ju sån timing.
Ja, du hade verkligen
bra timing. När folk är på intervjuer annars så frågar så här, hur lyckas man? Och jag bara, alltså förlåt, men det är timing. Alltså det är timing och hårt arbete såklart, men jag kom in, det lika som bloggarna som har hängt med, liksom till exempel som Isabella Löwengrip, hon är ju liksom, och Kinsa har jag hängt på så länge, och de är ju sjukt grymma, men de började också i den rättan tid. Så om jag skulle starta en blogg idag, alltså, jag skulle nog inte ens ge mig på det, tror jag.
Nej, och det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. För nu känns det ju som, jag tror att det är någonstans var tredje ung tjej har ju typ en blogg.
Ja, men alltså, jag läste att man kan plugga till att bli YouTuber.
Eller hur?
Det är helt sjukt. Det var ju genialiskt.
Ja, det är genialiskt, verkligen som du säger det. För det är ju ändå många som livnär sig på det. Det är ju ett nytt yrke.
Ja, och alltså, våra bloggare och influencers, som du kallar det, idag, blir ju våra svenska kändisar. Och som verkligen åker runt i världen och visar upp Sverige på något sätt. Jag tycker det är skithäftigt.
Uh-huh. Men du är ju också en influencer. Hur känns det och hur är det att vara det? Och veta att man ändå kan påverka andra och ha så stort fönster utåt.
Jag har typ inte förstått det än, tror jag. För mig så är jag typ en frisör. Och sen så skriver jag om det och lite om mitt liv. Så jag har nog inte riktigt förstått det än. Det enda jag kan påminnas om det är när jag kanske skriver någonting som jag tycker, lägger en åsikt, eller om jag tipsar om någonting och mina läsare skriver tillbaka och uppskattar tipsen, eller när man får en connection med sina läsare. För har man inte den, då tror inte jag känner att man kan påverka, eller att man påverkar andra. För jag tror att det går ihop lite med frisörjobbet. Där gör jag en hårfärg som jag får en bekräftelse direkt att de tycker är fin. Och om jag skriver ett inlägg och får bekräftelse om att det inlägget är bra, då är det lite samma sak. Förstår jag menar?
Absolut.
Så att jag tror att det är så jag försöker tänka. Men det är svårt att tänka att man ändå påverkar folk med det man skriver på nätet. Det
men kan svårt. Inte folk ändå, för du har en ganska stor YouTube-kanal också, så komma fram på gatan och såna här saker?
Jo.
Eller gör folk sånt fortfarande?
Ja, fast då pratar de mest om typ min fästman.
Varför vill de prata om honom då?
Jag vet inte, här har jag kämpat i 10 år för att fina hårfärger. Och det enda folk vill prata om det är min ring eller min förlovning.
Varför då?
Ja, jag vet inte.
För att den var så sjukt spektakulär kanske?
Det var ju nog det var ju det sjukaste jag tror jag någonsin har varit med, eller har varit med om, och sen det jag läst om. Ja, eller, ja. Jag förstår inte hur han lyckades.
Nej, men inte jag heller.
Jag är ett ganska taskigt förflutet när det kommer till kärlek, så jag tror att det kanske är lite därför också att folk bara, men gud, okej. Det här var ju ändå någonting häftigt liksom.
Ja.
Men på fyllan kommer folk fram mycket.
Ja, de gör det.
Speciellt med YouTube. För om jag står på Sturekompaniet, då kan jag få bara, Jesus, som jag känner dig.
Ja, men tycker att det är kul eller?
Jag tycker det är jättekul. Jag tycker att människor är det roligaste jag vet. Ja. Och jag jobbar ju med det. Alltså med kunder och sådär. Så jag tycker det är bara kul.
Mm. Och vi ska komma tillbaka till din fästman lite senare.
Men, nej.
Och ditt ex faktiskt också. Men hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
Jätteolika. Jag försöker ha 3 gånger i veckan på salong. Och det resterande försöker samla alla möten till exempel på en och samma dag. Eller jag försöker göra event på en och samma dag så att jag inte hattar omkring. För det tar så mycket tid och tar sig från ett ställe till andra och sådär. Så att veckorna ser väl kanske lite likadana ut. 3-4 dagar på salong och resterande dagar antingen administrativ framför datorn, spela en YouTube eller gå på möten eller event. Eller det är jätteblandat. Men det är det jag älskar också. För att det gör att när man är på ett ställe så saknar man det andra. Och då kan man prestera väldigt bra på båda platserna. Vilket gör att jag känns som att jobbet blir bättre då liksom. Än att jag bara skulle stå på salong eller bara sitta framför datorn.
Och vad är det bästa med att vara frisör då?
Kunderna. Mm. Sen är det, tror jag, så här, om det är frisörer som lyssnar på något sätt, så tror jag att man känner igen sig att det är någonting i kroppen som händer när du får vara kreativ på en annan människa. Eller alltså, för mig handlar det väldigt mycket om personen, inte bara håret. Alltså, jag kollar ju mer på dina ögon än ditt hår egentligen under hela behandlingen. För att man ska få en feeling liksom. Så för mig är det nog människorna. Och sen som sagt, känslan i kroppen när man gör någon fin i håret. Det är svårt att förklara, men det är en häftig känsla.
Så före och efter, att det verkligen blir så stor skillnad. Mm. Det kan man tycka är uppfriskande när jag ser ett gammalt så här ruckelhus. Och så är det någon som köper det och gör det fint. Då blir jag så här, gud, kan andas ut och känna
sig. Ja, men det känns som att det inte ens är mitt hus. Så kan jag verkligen känna, men gud, vilken tur att du blev sådär.
Att någon tog hand om det och gav dig kärlek och så vidare. Men om du inte skulle jobba som frisör, vad tror du att du skulle göra då?
Min dröm har alltid varit att bli försvarsadvokat. Jag har alltid, jag tycker sånt där är så roligt. Mm. Det är så otroligt otippat.
Verkligen.
Alltså, verkligen. Men jag kan ju ladda ner typ så här rättegångar och domar och alla möjliga olika typer av förhör på nätet som man kan göra idag ju. Mm. Och följa olika brott och sådana där saker. Jag tycker det är så intressant.
Gillar du alla de här artikel-tv-serierna på Netflix? Vad heter de där som blev så himla stora när man fick följa den här?
Ja, Making a Murderer.
Ja, precis. Mm. Alla de där.
De och väldigt mycket poddar finns ju idag som har olika typer av brott. Dokumentärer. Fast jag är lite mer så här, jag vill typ läsa det själv.
Okay.
Om det händer någonting, det är ju fruktansvärt egentligen att man tycker det är kul av händelser som är hemska. Men det är någonting. Alltså, jag laddade ner 600 sidor av en dom och satt och läste det en kväll. Typ som att jag inte hade annat att göra. Men jag vet inte, det är en helt annan grej från det jag håller på med. Och det är kanske därför jag tycker att det är kul. Mm. Så jag har tänkt någonstans att tröttna folk på mig och jag inte kan jobba längre, då sadlar jag om. Jag har en kund som blev läkare när han började plugga när han var 45.
Det tycker jag är så uppfriskande. Alltså man har bara ett liv och vill man bli någonting, ja, men det är ju också roligt att plugga. Man får ju lära sig någonting nytt och jag tror man skulle uppskatta det mycket mer nu i senare år än vad man gjorde när man väl gjorde det. Så jag tycker så här, om jag kommer på något annat, då kommer jag verkligen plugga om.
Ja, lite som står på min t-shirt. Alltså det är ju lite lev här och nu feeling på det. Och det är det jag tycker att jag har hört så många kunder och kunders bekanta som har bara, nej men jag sadlade om, liksom, whatever.
Det är så inspirerande.
Och det var då 5 år ens livsnitt, kanske. Jag tycker precis. Inte det är så mycket ändå. Vår generation kommer ju jobba tills vi är 75, tror jag.
Det tror jag också, tills vi dör nästan. Mm. Men om du fick beskriva dig själv med 3 ord, vad skulle du välja för ordet då?
Ja, den här är skitsvår, förlåt att jag svär, men den här är jättesvår. Men jag skulle nog beskriva mig själv som väldigt bestämd, omtänksam och väldigt positiv. Mm. Men sen skulle jag ju som säga att perfektionist, envis och jobbig också. Men om jag ska ta in något positivt. Väldigt målinriktad och bestämd, vilket kan ju vara negativt såklart, i mycket. Men ju äldre jag blir, desto bättre kan man hantera och förstå det lite bättre, tror jag. Men sen händer det saker med en hela, för varje år som går.
Verkligen.
Jag kan träffa någon person som jag inte har sett på flera år och bara, men gud vad den har utvecklats.
Ja, verkligen.
Och man får inte glömma att vi utvecklas också i oss själva.
Men den här målmedvetenheten, alltså att du är så driven, hur kan det ta utlopp i ditt liv? Hur märker du av det?
Jag märker av det för att jag alltid vill vara duktig. Mm. Det tar jag med en typ nedtonad röst, för att jag känner nästan att det är lite fel på ett sätt och har ju bidragit till ganska mycket smärta. Men jag har liksom vuxit upp med att jag vill alltid vara duktig, jag vill att folk ska tycka om mig, jag vill att folk ska tycka att jag gör något bra. Och gör jag inte något bra så mår jag inte bra.
Nej.
Och det är ju på ett sätt fel, men samtidigt när jag mår, alltså om jag har gjort någonting så bara, fan vad bra det där. Den känslan, det ruset är helt fantastiskt.
Ja, men verkligen, känner igen det jättemycket.
Men då kommer ju nästa grej. Mm. Så att det är svårt att förklara, men jag vill ju göra det. Men jag har lite svårt att kontrollera det. För det känns som att jag vill bara bli bra. Jag vill att folk ska liksom tycka att jag gör någonting bra. Så fort jag får en hatkommentar så kan jag bara...
Efter typ 10 år. Det är viktigt för dig att liksom folk uppfattar dig som en bra människa.
Ja.
Men jag känner också igen med det så himla mycket. Och det... har ju verkligen sina så tydliga begränsningar. För att jag måste ju kunna gilla mig själv även... Alltså alla kan ju inte gilla mig eller
nej,
dig så.
Gud nej.
Och man gör ju inte det själv heller. Men jag drivs också väldigt mycket av att folk ska tycka att jag är en bra person. Och att, så här, att någon ska bekräfta det. Och då känner jag mig så här, ja just det. Jag är ju väldigt snäll och är liksom bra person. Och det, är så, det känns lite destruktivt. Kan du också känna så?
Ja men gud ja. Jag tycker det, verkligen. Jag vet fortfarande inte. Jag måste få nog gå och prata med någon om det här känner jag.
Jag med.
För jag vet inte varför. Men när jag väl, ju äldre jag blir så kan jag känna bara, men alltså, sluta Elin, det går inte mer nu. Du kan inte göra mer. Och den här belöningen som man hela tiden suktar efter, vad är den?
Och den är så kortvarig också. Den är så, känns bra för stunden och så sen, men tänk hur mycket människor hela tiden som man ger rätten att döma ändå när man ändå beter sig så här.
Absolut.
För det borde ju räcka med att man själv vet vem man är och att man gör bra saker och så liksom är det enough.
Ja, men det är så.
Ja. Men hur såg din uppväxt ut?
Åh, jag hade en fantastisk uppväxt. Jag hade en sån här riktig bullerbyn uppväxt. Kommer från Gävle, bodde i ett villaområde, gått i samma skola ända upp till nian typ. Tre syskon, två föräldrar som fortfarande är gifta. Så jag hade en otroligt bra barndom. Jag höll på med hästar hela min uppväxt. Och jag fick välja mellan ridgymnasium eller frisör. Och okay. Det blev ju obviously frisör. Men jag har ingenting att liksom klaga på i min uppväxt. För den var fantastisk. Jag fick göra det jag ville. Riktigt så här familje... bullfamilj uppväxt.
Vad härligt det låter. Men var det självklart för dig att flytta ändå då från Gävle där du hade en så bra uppväxt och så? Ville du ändå alltid vidare?
Ja. Det blev lite så för att jag kom inte in på frisörgymnasiet i Gävle.
Okej.
Okay. När jag gick i nian. För att på den tiden, nu låter det som att jag är jättegammal, men då ville alla gå frisör. Alltså ja, det var ju typ det hetaste man kunde gå. Och då var det ju liksom, när jag stod där i 7-8 och bara shit, mina betyg. Jag måste få liksom MVG allt för att jag ens ska kunna komma in. Och de tog väl in typ 12 pers eller någonting, det var inte mycket.
Nej.
Och jag hade inte en chans. Alltså det, även fast jag pluggade som ett djur så... Det var ju fler som hade MVG, om inte bättre. Så jag... Då sa mina föräldrar det att men vi får väl söka oss till andra delar av Sverige då. Och i och med att en utbildning liksom ligger kommunalt på orten, då får jag inte söka mig till en annan kommunal skola. Alltså som att jag bor ju i, alltså jag får, det blir ju så. Så då fick jag söka friskolor och då fick jag välja mellan Halmstad, Malmö, Värnamo och någon till. Och då tyckte jag ju Halmstad var ju roligast. Så jag kom in där.
Okej. Okay.
Så att det var liksom lite så, det blev, Lisa, ska du gå frisör så då får du flytta. Så att pappa fixade en lägenhet med mig där nere och jag flyttade ner själv. Det var 3 skittuffa år, men jag är så glad att jag fick den chansen.
För då hade du inte så nära, för jag flyttade nämligen också när jag började på gymnasiet, men då bodde jag i en stad som bara var 6 mil bort. Men du hade väldigt långt hem då.
Jag hade 70 mil.
Ja, precis, du satt där i Halmstad. Verkligen. Ja.
Jag var det då? Alltså det var 3 fantastiska år. Alltså det var så mycket röj. Det var ju bara jag som bodde själv. Pappa fick en liten etta till mig där. Det var ju precis som jag bodde hemma. Jag blev ju försörjd ändå. Men bara att gå upp på morgonen själv. Bara att laga mat själv.
Eller hur?
Jag har aldrig varit i en tvättstuga i mitt liv. Så det var mycket liksom sånt som var tufft. Och jag vill växa upp med 3 syskon, hund, mamma och pappa, vänner. Alltså, men det som är positivt med frisör, det är att vi var ju 30 tjejer i ens klass. Så att det blev ju ändå kul ändå. Men första året, det var jättejobbigt.
Var det inte mycket intriger och sånt också? Det känns som i den åldern att det skulle kunna vara mycket.
Gud, jag tror hela Halmstad hatar mig, jag ska vara helt ärlig. Man tog varannas pojkvänner till höger och vänster. Och man, vad är man, 15, 16, 17?
Ja, precis. Alltså,
jag har faktiskt inte varit nere i Halmstad sedan dess. Nej, men alltså det är av den anledningen till att jag tror folk hatar mig där.
Men har du några vänner kvar då från gymnasiet? Eller?
Nej.
Nej.
Nej, eller jag har lite vänner som jag träffade där men som inte gick i min klass.
Okej.
Okay. Som bor här i Stockholm då. Men Annars, jag tror jag hatar den igen.
Okej, okay. Och sen så flyttade du till Stockholm då,
ja,
direkt
sen
efter.
Så, det var väl anledningarna att jag blev hatad. För sen hittade jag en kille där nere som inte riktigt var, ja. Long story, men i alla fall, precis, flyttade jag med honom till Stockholm.
Okay.
Och då var jag precis efter studenten.
Mm. Och sen, dess
och sen
du...
har jag varit kvar.
Ja, och jobbat som frisör.
Ja. Mm. Hela vägen.
Och sen så vet jag att det kom en dag då du som vanligt jobbade på salongen, men att det bara kroppen sa ifrån. Kan du inte berätta om den grejen?
Ja, det är 3 år sedan nu kanske. Jag hade precis blivit egen. Jag tror att jag kanske jobbat 1 år.
Mm.
Och du står ju helt själv. Alltså, det är också med frisör att om du inte är där så tjänar du inga pengar. Liksom. Så man har en hyra på Östermalm som är jättedyr och man är liksom 22, 23, ja, något sånt där, 23. Så det var tufft. Och då hade jag precis börjat med sociala medier. Mm. Just på den tiden kände jag inte så mycket på bloggen. Så jag kände att nu måste jag jobba som frisör. Och samma sak det som vi pratade om. Att jag ville att folk skulle tycka om mig. Jag tyckte att jag var duktig, var bra. Och jag fick alltid höra, men du är så ung, du är så ung, du är så ung. Det har jag hört hela mitt liv att jag är ung. Skitförbannad blir jag. Men sen så jobbade jag så mycket. Jag jobbade 6-7 dagar i veckan från jag gick upp till ja, gick och la, men det var verkligen hela tiden. Och sen, man äter ju inte bra. Du äter inte alls eller du äter jättemycket. Du ser en bulle i fikarummet, ja men jag tar det så länge. Mycket hög och ner på socker för att klara av. Hade väl inte så jättebra liksom ut... För när man jobbar så mycket tar ju ett förhållande ganska mycket stryk. Och allting annat med vänner och allting så stryk. Så det var tufft. Det var liksom inte bara att kroppen lägger av. Det är en kombination av det, både psykiskt också. Och sen en dag så kände jag... Jag hade lagt färg på min kund och kände bara att... jag hade varit med om det innan. Men jag tror att det var någon typ av panikattack eller någonting. Men det var att kroppen blir... Hela du blir... varm. Du kollar rakt fram men du ser allt gunga.
Ja.
Så jag lägger färg på min kung och lägger mig nere i fikarummet.
Ja.
Och tänker bara, men jag klarar det här. Jag ska bara skölja ut och klippa, sen ska jag gå hem. Liksom. Jag står i schamponeringen och jag känner bara allting snurrar. Och sen klipper jag igen. Jag vet inte hur jag lyckades klippa. Alltså, jag har ingen aning hur jag lyckades klippa.
Ja.
Men jag står och fönar och där känner jag att fönen, jag ser fönen bara bump, släpps handen. Alltså jag kollar på min hand och bara bump, säger det bara. Och sen så flyger jag åt en hållet.
Och svimmar
av. Och allt bara flyger. Sen vaknar jag upp av någon typ av liksom, alltså någon sån, jag vaknar upp av någon sån grej. Jag bara blodsprängde ögon och bara andas liksom upp i hals. Alltså det var det läskigaste jag alltså varit med om.
Förstod du vad som hade hänt?
Nej. Jag satt där ett tag. Alla var ju så involverade och gulliga och gav mig vatten och försökte liksom... Ja, men jag åkte ju in. Och det första de säger på sjukhuset bara, nu tar vi ett graviditetstest.
Och det här är ändå 3 år sedan.
Ja, men om det är 4 år sedan kanske. Ja, 3-4 år sedan. Ja. Alltså det var ju det de kunde säga liksom. Men... Ja, och sen fick jag ta massa tester. Och det var väl... Alltså det enda fysiska de sa, det är väl att jag hade ganska... Alltså blod och hjärtat var lite stressat. Det var högt blodtryck och så.
Mm.
Eller puls och så. Men det var bara att stänga av. Alltså där och då kände jag bara, nej, nu bokade jag resa till Thailand. Var borta i 2 veckor.
Ja. Åkte du själv då? Eller?
Nej, jag åkte med min dåvarande pojkvän. Bokade av allt.
Mm.
Jag hade ju liksom kunder... Alltså som även idag också. Men då var det ju, jag var ju bokad liksom i 1 år, 2 år framåt. Alltså varje dag. Okay. Och den här ångesten också att känna bara att jag ska boka av alla kunder. Jag ska försätta någon annan. Att den inte får gå och fixa håret. Att det blir mycket att man tänker på alla andra också när man jobbar med människor.
Såklart.
Men ja, jag fick någon uppenbarelse.
Men efter det här, var du rädd att det här skulle hända igen?
Och gud, jag är jättekänslig.
Alltså
även idag.
Och har du några symptom med dig fortfarande sen? För det här kan man ju ändå kalla att du gick in i väggen ändå.
Ja, alltså det måste jag tycka. Sen är det så, jag var ju ändå ganska bra att jag tog tag i det på en gång. Hade jag bara skitit i det och fortsatt ändå. Då tror jag nog att det hade blivit som det kanske är idag för många, att man bara rullar på liksom.
Precis.
Men för mig blev det så en otrolig käftsmäll. Och jag kände att det kan inte vara så här liksom.
Nej.
Så jag var ju borta i 2 månader tror jag. Sen kuttade jag av alla helger. Mm. Jobbade 5 dagar, men jag jobbade väldigt så. Mm. Men jag känner idag att när jag stressar för mycket så blir jag... Jag blir lite yr. Eller jag känner typ att... Jag känner att nej, nu... Det kan vara att vissa gånger jag känner... Ja, men till exempel ska jag gå på ett event. Och så kan jag sista minuten bara avboka. Och det mår jag ju skitdåligt av liksom. Mm. Men det är också för att... Nej, men jag klarar inte det.
Nej.
Det går inte. Jag kommer inte klara av det. Och då får det vara. Mm. Liksom. Jag har lärt mig det. Att så här, nej, då får det vara.
Men kan det ibland kännas jobbigt det här sociala också, till exempel med just ett event, att det känns så här, det kommer gå så mycket energi åt att gå dit.
Det kan man
ju verkligen känna ibland.
Det är det. Och sen kantas jag också med att man tar i kragen och går dit. Alltså jag kan kantas med det också, att jag känner bara, men är det så eller är jag bara trött liksom.
Mm.
Men jag tycker jag har lärt känna mig ändå själv ganska väl, så att jag kan skilja på det.
Mm.
Men sen också har jag gjort jättestora förändringar när det kommer till schemat. Som till exempel, det är ju en anledning att jag kör 3 dagar i veckan.
Mm.
Och sen början på veckan, slut på veckan. Hemma och jobbar framför datorn.
Just det.
Jag tar alltid en timme, en halvtimme till en timme längre på varje kund.
Mm.
För att jag måste få typ sitta ner, ta en kaffe och gå på nästa sen.
Mm.
Ingen stress.
Nej.
Även om det är effektivt, inte så smart.
Mm.
Men jag måste det.
Hur känner du att du mår bättre idag då? Med, när du har så här tydliga rutiner?
Gud. Det är för den jävla renoveringen. Tar ju koll på mig.
Men hur länge ska ni renovera nu då?
Ja, jag tror nu kanske kommer ta 2 veckor till kanske.
Och hur länge har ni renoverat?
I 2 veckor.
Ja.
Så vi har ju bott på hotell.
Ja, just det.
Som folk bara, oh men gud, det är så mysigt och lyxigt. Jag bara, nej, jag vill hem.
Och om vi går tillbaka lite grann till när du i ditt liv lite längre bak, då hade du alltså en annan pojkvän.
Mm.
Och så vi som följde dig, gjorde jag också. Då fick vi följa med i ert uppbrott.
Mm.
Vi ska prata lite grann om just att få sitt hjärta krossat, men också hur man väljer att gå vidare och hur man öppnar upp hjärtat på nytt igen.
Mm.
Och ni hade varit tillsammans jättelänge, eller hur?
Ja, fem år hade vi varit tillsammans.
Och i den åldern så var ju det så hela ens vuxna liv.
Det var mitt hela vuxna liv. Jag visste inget annat.
Nej.
Vilket tog det ju också ännu hårdare, men... Nej, jag visste inget annat. Det var verkligen hela mitt vuxna liv.
Ja, men vad hände? Vill du berätta vad som hände där på slutet? För som sagt, när man följde dig, då tänkte man ju så här, vad, de som var så himla lyckliga och liksom hade det så himla bra. Men det är ju bara för att man bara ser sådana bilder utåt sett. Men vad hände liksom hos er?
Jag kan ju säga att de 2 första åren var jättebra. Men de 3 sista var hemska.
Ja.
Och det är inte, okej, det låter fel, hemskt, men det var inte... När man är så ung också, kan jag tycka då, så har man inget... Man tänker inte riktigt, man bara rullar på, men vi är tillsammans. Och så kommer incident, och så tänker man bara, ja, men vi har ändå varit tillsammans så länge. Man är mer förlåtande när man är yngre. Och idag skulle jag ju, oavsett vilken jag hade varit tillsammans med, så hade jag bara, nej, men det här funkar inte, nu separerar vi liksom.
Mm.
Men när man är ung så blir det att man blir så förlåtande på något sätt.
Ja.
Så vi skulle ju egentligen ha gjort slut mycket tidigare. Sen var det här i liksom samma skede som när jag började skena iväg med jobb. Jag ville ha karriär och jag ville vara stark kvinna. Jag ville liksom lyckas. Och när man lever med en person som inte riktigt backar det, som inte tycker att... Om man inte står upp för en och tycker, vad fan duktig du är, kör på. Liksom, vi gör det, du gör ju det här för oss. Mer än att... backa det, om du förstår vad jag menar.
Absolut.
Då är det ännu svårare. Och det var ju liksom, det var det mycket. Vi gick från helt olika håll. Han ville inte på det sättet och jag ville på ett sätt. Och så lever man kvar i det där på något sätt. Och sen kan jag väl inte säga att jag var ju inte världens bästa flickvän heller. Det enda jag gjorde var att jobba.
Mm.
Så att i efterhand så kan man ju säga att man båda gjorde fel. Men det behövde ju inte avslutas på det sättet som det gjorde. Men vi hade varit, det hade varit rätt dåligt. Och det är lite så det du sa också innan, att Det är klart att det var hur fint som helst utåt. Jag ville att det skulle vara det. För jag vill att folk ska tycka att jag har ett bra förhållande.
Ja.
Jag vill att folk ska tycka att, men gud, hon är så fin i sitt förhållande.
Precis,
precis som allt annat.
Ja.
Så därför ska man ju vara lite sådär med förhållande på sociala medier. Nej, men det var lite så. Och sen så en dag så, ja, som jag har ju då gått ut med. Att jag hittade honom med en annan tjej. Mitt framför ögonen på mig.
Mm. Och du hittade verkligen?
Ja, ja, det var in the action.
Det är så sjukt.
Ja, det är... Alltså det är så förnedrande. Alltså jag tror att man inte kan... Det som jag sa, jag har tagit 4 knivnäslag mer. Alltså jag hade liksom... Det är en psyk. Alltså när man ser det på något sätt. Det, och sen så det sitter ju i. Mm. Alltså jag tror att jag aldrig kommer att glömma typ de första orden. Alltså jag kommer in och frågar, vad håller du på med?
Mm.
Och det får som svar är, gå härifrån, jag är här med en tjej.
Oj, oj, oj.
Den meningen kommer jag, tror jag, ha med mig hela livet. För din, det är så förnedrande att se. Och, det var sjukt.
Och det är typ det värsta tänkbara man kan tänka sig i sin relation.
Mm.
Att någon, alltså dels skulle gå bakom ens rygg och sådär. Men också att man blir bemött på det sättet.
Du är inte värd något.
Nej,
det
är verkligen så här. Ja, du är inte värd någonting. Och där och då liksom bestämde du då att nu får det vara nog? Eller fanns det liksom
tanken? Ja, det var ju så, inte komiskt, men vi hade ju haft det dåligt ett tag. Och min mamma sa det bara, vad ska det krävas för att du går liksom? Och då var det typ veckan innan. Jag bara, men det är att den är otrogen mot mig. Det är det som krävs liksom. And look what I got.
Ja, precis.
Det är, ja, nej, men då i alla fall så den natten så ringde jag pappa i Gävle. Och bara, du måste komma och hämta mig. Så han åker från Gävle till Stockholm. Jag packar ihop lite kläder. Jag tar Torsten, vår hund.
Mm.
Åker till Gävle. Det tog mig 24 timmar kanske. Sen fick jag tag i en andrahandslägenhet för multum med pengar. Men jag bara, whatever it takes. Liksom. Mm. Och åkte hem till Gävle. Och kände bara, nej, nu lär jag lösa det här. Sen när jag sa, jag har ett jobb. Alltså, jag kan inte bara sluta blogga på 2 veckor. Då, alltså det funkar inte så i den här världen, alltså det går inte. Mm. Och det är ju lite så, man kan inte bara strunta i det man jobbar med. Så att jag löste det, sen på söndag, det hände en fredag, och sen på söndagen åkte jag tillbaka till Stockholm och packade ur lägenheten och flyttade till den lägenheten jag hittade. Och så var det just det, jag har ju aldrig gått ut med någonting i sociala medier om mitt förhållande eller om typ personliga saker.
Nej.
Men när jag satt i Gävle efter det hade hänt, så var det någonting i mig som alltså jag måste ut med det här.
Inte för
att blackmaila honom eller för att egentligen, utan det var bara typ att jag klarar inte av det här med det. Alltså jag klarar inte av att först visa en fasad att man har ett perfekt förhållande, bli så förnedrad som det går inte. Plus så kände jag, om andra människor känner så här, vi måste prata om det här. Vi måste få, alltså jag kände bara någonstans att jag måste ut med det här.
Mm.
Vilket jag aldrig har känt förut. Så då så skrev jag det på Instagram, tror jag, först. Och jag trodde ju aldrig att det skulle bli sån, alltså sister backup. Och det är lite den liksom så här woman up feelingen, momentet som jag kände då. Att jädra vad vi stöttade varandra. Alltså jag fick så mycket kärlek och jag fick andra som berättade sina historier. Fruktansvärt vad partners har gjort mot varandra. Men där och då jag kände jag bara, gud, vad det här kommentarsfältet och allting bara fylldes med så mycket pepp. Mm. Och det är ett mäktigt kvinnosläkte på något sätt, kände jag. Och det var nog mycket räddningen. Mycket det och jobb, som jag fokuserar på någonting annat. Och alla människor runt omkring en liksom.
Men när man har blivit sviken på det där sättet av den som ändå står en närmst, hur ser de första veckorna ut? För det måste ju ändå kännas som ett dödsfall nästan.
Ja.
Ni bara, nej, nu har inte vi någon kontakt längre. Och så
vi har ju vår hund.
Just det.
Så jag har ju kontakt med honom varje vecka i alla fall. Ja,
fortfarande?
Men jag har ju delat vårt
land. Ja, okej, det blev
idag
så.
Idag är det ju komiskt. Ja, för sen är det också så här, ska jag säga till alla, att när ni separerar... ett djur i juridisk mening är en sak. Så då går djuret under samboavtalet. Så det är bra att tänka på. Det är inte många som vet det. Men för Torsten är ju min egentligen.
Ja.
Men han går ju under samboavtalet. Vilket gör att
och din, ditt ex ville också ha honom då, delad vårdnad. Mm. Ja, okej.
Okay. Så att det vart så. Men...
Men kände inte du där och då bara, men din jävla idiot, det här är min hund, låt mig i alla fall få behålla den.
Ja, gud, alltså det var,
För jag har också en hund och jag skulle bli galen om...
Tänk om ditt ex skulle vilja ha den hunden om varannan vecka.
Nej, gud, jag bara känner att jag bara känner såhär,
nej. Du bara plider på det nu.
Det är ens lilla barn liksom. Men det är och så har barn. Någon nyss sviken på den sättet.
Jag vet.
Okej, men...
Men det var... Alltså på något sätt så kände jag för Torstens skull, nu pratar Torsten är då hunden. Kände jag någonstans att... För hans skull nästan så tycker jag ändå att han borde få vara med mitt ex på något sätt. Även om det låter jättekonstigt. Ja. Men det blev bara så. Sen så jag har det här jobbet. Jag kan inte möna på salongen. Jag kan inte, alltså av lite bekvämlighetsskäl så kan inte jag ha hund på heltid. Vilket låter jättehemskt. Mm. Men lite så blev det. Men om typ tre... Jag tror jag la ner bloggen en vecka, tror jag. Mm. Och sen så jobbade inte jag på 2 veckor på salongen. Jag drack rödvin och käkade nachochips. Ungefär det jag gjorde. Mm. Och försökte komma ordning i den här lägenheten jag hittade. Jag var ute mycket. Mm. Typiskt sånt liksom breakthrough. Jag var jättemycket med vänner. Försökte någonstans att... Alltså 5 år. Jag har inte varit singel sen jag var typ 20. Alltså det... Vem är man?
Men kände du dig ändå? För i den åldern kan man också, man är ju inte gammal, men man kan känna sig gammal. Liksom man bara, aha, nu står jag här och är 25 år. Eller liksom, kände du så eller kände du ändå så här?
Ja, fan. Jag var så jävla förbannad att jag har wasted hela, alltså jag var 26, blev då va? Jag hade fyllt 26, jag skulle fylla 26. Mm. Jag har varit arg. Och idag, det är därför lite av att jag, lite det måttet jag har, att leva här och nu och försöka fokusera på idag. För att jag tänker inte wasta 5 år till på någonting som inte är bra. Nej. Alltså jag gör inte det. Och jag ångrar mig så mycket att vi inte breakade upp efter 2 år.
Men hur ska man våga då? För det är ju verkligen som du säger att man kan ju fastna i dåliga relationer. Mm. Och man kan ju veta verkligen så här, men det här är inte så himla bra. Det vet man om, men tiden bara går och det tickar på. Så här. Hur ska man ett liksom... verkligen tar det på allvar att liksom, det man känner och hur ska man våga bryta upp, tycker du?
Alltså om man lever i ett dåligt förhållande. Mm. Oj, vad svårt. Det här är ju så individuellt, såklart. Men jag tänker, om jag och min fästman nu skulle vara, om vi skulle må dåligt i en relation, jag skulle må dåligt, han skulle må dåligt. Jag tror att det nyckeln till det mesta är att prata med varandra.
Mm.
Och jag själv, alltså nästan blir lite självisk. Mm. Jag själv vill aldrig leva i en relation som man mår dåligt av. Sen, jag menar hur mycket, hur jävla liksom, guld och gröna skogar är en relation egentligen. Mm. Alltså den går ju upp och ner.
Verkligen.
Men om jag tittar tillbaka så känner jag liksom efter typ några svek som liksom blev, då skulle jag liksom bara, det här går inte.
Mm.
Flytta ifrån varandra och se om man hittar varandra i senare skede, men det är jättesvårt. Jag har ingen bra svar på det, men...
Det är sånt man kanske lär sig också genom livet.
Ja, jag tror att om jag försöker så här, tänka och bara, hur skulle jag göra idag, men det är jättesvårt att liksom betona det, men jag skulle aldrig göra om samma sak.
Nej, för du har lärt dig det nu.
Ja.
Men, och de första veckorna, det kanske var så här, överlevnad. Liksom. Men hur går man vidare sen då? Finns det någonting, något tips och tricks om någon befinner sig i situationen som du gjorde? Finns det någonting man kan ta till för att må bättre och liksom klara av livet?
Prata. Alltså älta det. Alltså älta sönder allas öron med allt du känner. Det kan vara allt från att hata till att älska till att... Alltså verkligen stick hål i alla. Alla får fan sakra upp och hjälpa till. Alltså, för det gjorde mina vänner. Om det med människor som verkligen bryr sig. Men det ska jag också säga att vara själv hjälpte också mycket. Jag är lite ensam varje också. Så jag tycker det är skönt att vara själv. Och jag vaknade typ varje... Kan du tänka att du har sovit med en och samma person i 5 år? Och sen helt plötsligt sover du själv. Och vet att ingen kommer hem. Ingen... Det för mig var jobbigast. Att så här... Jag var själv. Och jag hade Torsten. Och jag kände typ att han saknade sin kärnfamilj. Ja. Och jag bara... Det var typ det. Ja. Det var så jobbigt. Men jag var själv och grina. Och sen gjorde jag bara det jag för stunden tyckte om. Alltså ville jag som sagt dricka rödvin och käka nacho chips i en vecka. Men då gjorde jag det. Ville jag gå och köpa en löjligt dyr väska. Då gjorde jag det. Kanske inte för att jag hade pengar till det heller. Men jag gjorde det i alla fall så. Nej, men jag försökte någonstans. Bara, nej men nu gör jag det här. Mm. Och sen så hade jag en grej som jag fick. Jag fick ett här tipset av någon. Då sa hon så här. Då hade det gått några veckor. Då sa hon så här. Men Elin. Sätt ett datum. Om, säger vi, måndag om 2 veckor. Då ska du vara klar. Alltså du ska vara klargrinad. Du ska vara klar med det du håller på med. Sörj. Alltså gör vad du vill i 2 veckor. Men efter det datumet. Då får du rycka upp dig. Då är du klar med det här. Och jag bara, ha. Och då kommer ju det här lite så här. Fan, tävlingstyp instinkten nästa. Jag bara, ja, det har jag. Det är måndag om 2 veckor. Då är jag klar. Då ska jag gå bakom mitt liv. Och jag ska fan inte grina mer nu. Även fast man gjorde det. Men det var ju ändå så här. Det var så bra tips.
Ja,
så att jag, då kunde jag släppa den här ångesten. Att jag ligger och grinar, ni vet. Alltså man bara så här. Oh, jag ligger och grinar, tycker synd om mig själv. För en idiot liksom. Men då släppte det. Och så kände jag typ att. Nej men nu går de här 2 veckorna. Och jag grinade, jag gjorde allt. Det var nästan som att jag måste hinna med och sörja på den tiden. Och sen när det kom den där typ söndagen då. Dagen innan. Då bara fan, imorgon. Imorgon kan inte jag grina mer. Imorgon jävlar liksom. Och det kanske blir någon typ av psykologiskt lurendrägeri på något sätt. Eller vad man säger. Men för mig hjälpte det jättemycket. Psykiskt kanske bara lite sånt. Men för mig hjälpte det jättemycket. Och jag gick och gjorde en spraytan. Jag fixade tånaglarna. Jag kände
till
bara,
den här dagen?
Ja, liksom. Jag kände bara så här. Jag gjorde det på måndag eller den dagen. Och sen gick jag jobbade. Och sen gick jag och träffade en kompis på kvällen. Man lurar sig själv att det är bra kanske. Men det hjälpte.
Ja, men jag tycker det låter jätterenande på något sätt. Att man bara så här,
rena, det var ett bra ord.
Som en
bra
detox, sorgedetox. Ja. Man bara så här, boom nu, istället för att bara
där dricka juicer i 5 dagar. Redaktionell-geniet. Vad sa du?
Ja, men
det, sorgedetox.
Ja, verkligen. Mm. Som att man bara så här, under en intensiv period, då bara kör man hjärnet. För jag tänker också som du, att om man är målinriktad och liksom driven och så, då blir det nästan så här, ja, nu fan ska jag grina ut allting. Mm. Och sen så ska jag gå vidare. Ja, jag tyckte det var ett himla bra tips.
Ja. Och den dagen, jag skaffade Tinder också.
Ja, just
och
det.
Dejtade som fasen gjorde jag. Aha. Och det var skitkul.
Var det kul?
Ja, det var kul.
För det tänker man när man har varit i relation i 1000 år. Så tänker man ändå att Tinder låter ju ganska roligt. Alltså ja. Bara så hela grejen. Att ja, man kan swipa till höger eller vänster.
Det var en stor räddning för mig. Mm. Och lite det här en mata mitt lite bekräftelsebehov också. För när man har blivit så extremt förnedrad. Då känner man ju inte att man är värd vatten.
Nej. Så men hur var det då? Liksom, tänkte du så här, men nu vill jag träffa någon ny? Eller var det mer så här, nu vill jag ha kul ett tag? Och försöka
jag var typ öppen för allt möjligt. Ah. Jag är ju en väldigt förhållande tjej.
Mm.
Men när jag märkte att i samma veva så köpte jag min egen lägenhet också. Vilket var jätte... Det var en stor grej för mig. För det var så här, det ska stå mitt namn på dörren. Det är min lägenhet. Och jag ska bygga den här borgen. Så för mig, jag blev ganska egoistisk. Alltså till mig själv, inte till andra, men till mig själv. Väldigt så här, nej, men nu ska jag göra det här. Jag ska göra det. Alltså jag ska få äta makaroner och ost i en vecka. Det är ingen som bryr sig. Liksom. Så för mig, den frihetskänslan inom situationstecken var fantastisk.
Mm.
Och när jag skaffade Tinder, gick och dejtade och hade bara kul, gick ut och festade. Det var kul. Jag tyckte att det var enkelt.
För men började det var jobbigt bättre då också i den perioden att du kände liksom att så här, nu är Elin tillbaka i matchen?
Alltså jag tycker ändå, för det här hände ju i maj.
Mm.
Och jag flyttade in i min lägenhet i oktober. Och sen kom julen, det var lite jobbigt för det jul, första julen själv så där hemma i Gävle. Men jag tycker ändå, jag tyckte ändå att det rullade på ganska bra där och jag hade jätteroligt, alltså faktiskt. Och gud vad man lärde mycket om sig själv. Men man måste också lära sig vad till... Alltså du måste ta till det och lyssna på dig själv också tror jag. Jag bara körde.
Men sen så ganska snabbt efter så träffade ju du ändå din nuvarande fästman, eller
hur? Ja.
Ganska snabbt säger jag, men det kanske ändå var ett år senare.
Ja, det var typ på pricken ett år.
Ja. Uh-huh. Och hur gick det till då? Hur liksom, när man ändå varit med om ett sånt stort svek så känns det som jättesvårt att våga lita på någon igen. Kände du någonsin så?
Alltså det här låter ju så cheesy, men jag har ju värsta fairytale-storyn. Nej, men jag hade ju dejtat ganska mycket. Och jag hade egentligen känt typ noll. Alltså jag killar för mig det här att någon ska komma in i mitt liv igen. Det var så långt borta. Jag klart mina känslor, men ja. Det var inte så att jag kände bara, åh, han vill jag vara med. Jag hittade fel på alla. Ja. Och det så fort det inte passade mig, så jag bara, nej, gå härifrån. Jag var väldigt så. Men sen så träffade jag André. Vi började skriva med varandra på Tinder. Vi träffades på Tinder. Och när jag bara, alltså, och sen gick vi direkt över på Instagram. Så pratade vi på Instagram. Och när jag bara skriva med honom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var som, alltså jag kommer ihåg, jag låg i sängen, det var typ 11 på kvällen. Började skriva med honom och det tog kanske en halvtimme. Vi bara skrev på Instagram. Och jag tog bort telefonen och bara, men vad är det här? Det är som att, du vet, när man är i lågstadiet och man ska säga, det pirrar hela kroppen. Ja. Och man så, du vet, så här. Ingen känsla jag någonsin hade känt förut. Jag bara, vad är det här? Det jag gick och tog glas vin, för jag bara, alltså mår jag dåligt? Det är så svår känsla att förklara, och det låter så cheesy, men det var verkligen så. I skrift.
Underbart ju.
Jag vet inte vad det var. Shit, och då har jag bara gått på den känslan.
Och sen sågs ni?
Ja, vi tog lite typ en vecka innan vi sågs. Men då hade vi pratat telefon i timmar varje kväll. Och skriver man hela tiden. Och ja, det var ju typ som att vi hela tiden träffades. I och med att vi pratade så många timmar i telefon.
Just det.
Så träffades vi en dag. Gick ut med hundarna. Han har också en hund.
Ja, det är så roligt.
Det är så gulligt. Ester och Torsten.
Och det är samma typ av hund, eller hur?
Nej, det är en Boston Terrier. Okay. Mm. Torsten är mops.
Ja.
Men de är trubbnosiga bara det. Två. Så träffades vi. Och det var... det var fantastiskt. Det går så svårt att förklara. Men det var... Det är som två person... Den kemin... Alltså jag vill att alla ska uppleva det någon gång i livet. Oavsett om det är med en vän eller vem det nu är. Men det var...
Allt bara stämmer.
Ja, jag vill bara stammar.
Det är så roligt att höra. För det är så, ganska sällan nu för tiden som man hör såna historier.
Jag tror inte det existerar.
Nej, det känns ju mycket mer att det är så svåra starter och hit och dit. Men att det ändå bara känns helt rätt. Det jag tycker det är väldigt hoppingivande.
Ja, och det är därför jag delar med mig dels av det fruktansvärda. Men nu när jag liksom... träffade honom och få uppleva det här som jag aldrig trodde fanns. Som jag inte ens... att jag ens skulle vara med om. För att jag är väldigt tvärig. Och kan vara väldigt såhär, nej. Och hitta fel. Och väldigt ego, liksom. Men jag tänkte inte ens. När man hamnar där och då träffar en sån här person. Det rullar bara på. Vi har aldrig från start bara... ja, men träffar du andra, träffar jag andra. Eller typ, hur känner du? Inte ens yttra sig en sån fråga. Vi bara rullade på. Och vi har ju rullat på hittills.
Och liksom just med tanke på din bakgrund, svartsjuka och sånt, det...
Aldrig, aldrig behövt. Alltså, jag har aldrig... Nej, Nej, jag har aldrig ens tänkt den tanken på att han... Jag trodde det skulle vara ett jättestort problem.
Ja.
Mm. Att just att jag skulle bli svartsjuk. Mm. Och inte lita och sådär.
Precis.
Men han får mig att inte tänka det.
Ah. Häftigt.
Ja, det är jättehäftigt. Det är typ en upplevelse som är otrolig.
Ah.
Men då känns jag också rätt.
Verkligen.
Och jag är så glad att jag får uppleva det här när jag är lite äldre.
Ah.
Så att det inte blir någon sån här tonårsfling.
Ja.
Ah. Och när två personer är på samma när två personer är på samma ställe i livet och vill samma sak.
Mm.
Och sen när man har bara kemi som är helt knäpp.
Ja, ja,
det är fantastiskt.
Ja. Det ser ju verkligen ut som en sån fairy tale som du säger, men sen har det gått undan. Berätta lite höjdpunkter i det här förhållandet.
Det är inte mitt fel, ska jag säga. Det har gått undan från första start.
Ja.
Men vet du vad? Vi pratade om det här bara för några veckor sedan, jag och Andrea. Att jag tror att det är så här, att vi har egentligen velat varit med varandra i flera år. Vi känner att vi har missat de här åren tillsammans. Och då känner vi att vi plöjer på allting fort som fan. Mm. Det vi skulle ha gjort egentligen inom 5 år.
Förklart.
Och så att vi står här idag som att vi skulle ha gjort det där för 5 år sedan.
Ja, men jag tycker det är jättehärlig inställning. Jag tycker fler borde vara så här. Det är precis som du säger, man vet aldrig om man faktiskt ens lever imorgon.
Nej,
det låter jättedeppigt, men det är verkligen så här, varför inte? När saker känns bra, då ska man köra på, tycker jag.
Gud, ja. Alltså jag förstår inte riktigt vad som har hänt med mig själv. För jag är ju väldigt, så man måste vara realistisk. Man måste tänka sig för, om jag gör det här, vad händer då? Men... Nej, och liksom, det faller tillbaka hela tiden. Jag tänker inte wasta fler år på att gå och fundera på vad som händer sen. Eller leva i någonting som är dåligt. Eller... Jag gör inte sen. Det är klart att jag och André tjafsar om vad hans jävla kalsonger ligger överallt. Och maten och du vet. Ja. Det här vanliga. Men just det här att liksom inte våga. För vi har ju fått så mycket pekpinnar. Alltså,
För när du träffade honom då... vet jag också att du har sagt att... För du fick ju jättemycket stöd när du blev bedragen. Mm. Men sen när du ändå träffade André och blev så jättelycklig, då så fick du lite kritik.
Ja, gud,
att alla var så här, vad snabbt det går, liksom skulle vara så.
Ja, ja.
Kan du berätta om den grejen? För det
alltså, jag blev faktiskt riktigt berörd, eller vad ska man säga, på ett negativt sätt av det. För jag tyckte så här... När jag mådde som sen fick jag ju bara kärlek, skrev det på bloggen också.
Mm.
Men nu när jag har hittat någon som verkligen gör mig så lycklig, och när jag är som lyckligast, nej, men då är det typ som att jag inte är värd det riktigt. Det är så här, men och då har jag funderat på om det är för att man kan känna igen sig en person som mår dåligt, och det är ganska lätt att stötta någon som mår dåligt.
Mm.
För det är ingen annan vill må dåligt.
Nej.
Och då är det lättare att stötta någon som mår dåligt. Men sen när man är som lycklig, då är liksom inte det bara, ja men...
Nej.
Men då kan ingen glädjas
för att de känner sig sämre själv då, kanske? Att du är så himla lycklig och att de inte känner sig så lycklig? Eller vad?
Jag vet inte.
Nej, att man jämför sig så mycket med andra och att man tycker att det är orättvist, kanske? Att det är så här
alltså många andra läsare backade ju upp och hjälpte mig där lite. Mm. Bara, men det är bara avundsjuka och sådär. Mm. Och det som jag tror jag skrev när jag var där i Paris också. Jag bara, alltså hade jag sett det här på frihet, jag hade blivit skitsur. Jag hade nog inte skrivit en hela kommentar. Men jag hade bara så jävla... Men jag hade erkänt att jag var avundsjuk.
Ja. Men tycker folk att det är för att ni har varit för snabba?
Jag tror det.
Mm.
Och jag, med all rätt, så förstår jag det. I och med att hur samhället är uppbyggt på något sätt. Så ska allt ta sig sin tid och sin ruta.
Mm.
Men jag känner så här. Jag gör allting. Men jag kan ta mig ur det om jag vill.
Ja.
Jag skulle inte skaffa barn, precis. Det skulle jag inte göra. För jag är ingen baby person.
Nej.
Men jag tänker bara, vi kör liksom. Så länge det känns bra, så kör jag. Och det är nog lätt att sitta och säga, men pröva.
Verkligen.
För att det löser sig.
Och så lite för de som har missat det här storslagna frieriet. Bara jättekort, vad hände? Berätta om den här
sagan. Ni får ju in och läsa inlägget. För det är ju jättelångt, så får ni liksom hela capturen. Men han lurade ju mig till Paris. Min favoritstad of all the time.
Ja.
Och planerade allt det här i minsta detalj, verkligen.
Ja.
Och det här pågick under 3 dagar, typ. Så att det var ju väldigt planerat. Men han lurade mig lite till hotell till hotell. Han gick och köpte en väska för att bara förvilla mig.
En Chanel-väska.
Ja.
herregud. Drömväskan.
Mm. Ja. Och sen så mitt framför Eiffeltornet på en terrass uppe på ett fantastiskt hotell.
Där typ Kim där. Kardashian har bott. Ja.
Ja, och Beyoncé faktiskt.
Just det, Beyoncé.
Där går han ner på knä. Mm. Och det var, han hade ju fixat så här fotografer som smög och smygfotade oss. Och...
Men såg du de fotograferna då innan?
Nej, alltså det var lite så konstigt. För det här var ju, vi var ju högst upp. Mm. Men sen så var ju liksom hotellet, om man tänker att det var en liten trädgård. Mm. Och sen så kom ett till högt i samma,
okay.
samma hus. Ah. Typ. Så tänkte jag först, för jag såg lite så här... Mm. Folk springer runt. Men då tänker jag att ja, då kanske det är på den terrassen lite längre bort bakom trädgården. Mm. Att det är någonting som händer där. För det var ju ändå mitt i början på hösten. Och så, där, det. Så att det var ju mycket folk i Paris. Så jag tänkte liksom inte riktigt. Men sen så sa jag, Eiffeltornet glittrar ju varje hel. Mm. Så då hade Andreas sagt, men vi käkar upp henne så ska vi ta en bild när Eiffeltornet glittrar. Jag bara, ha. Och då hette, vi hade ju en egen butler också som serverade oss. Han bara, men jag ska hämta butlern så tar vi en bild liksom. Han kom ju aldrig. Jag bara, hallå, fan är han? Det är som tjej också.
Ja.
Man bara, alltså sitter där och det börjar glittra och jag får panik. Nej. Och skitsur. Jag bara, det glittrar, kom hit liksom. Och så kommer han upp med vår favoritlåt i högtalarna. Och,
vilken låt?
Ed Sheerans.
Ja.
Och Beyoncé. Ja, precis. Hänger av sig kavajen. Och sen var det typ svart. Alltså jag hade alla lösen och fransar låg bland blombladen. Och det var mäktigt. Det var helt otroligt.
Och nu har ni nyss flyttat ihop då.
Ja.
Just det. Och ni håller på att renovera den här drömlägenheten.
Ja.
Ja, berätta lite om den också. Och bröllopet.
Ja, bröllopet, vi ska gifta oss i Italien. Mm. Och André är väldigt såhär, nej, det ska gå ett år, så är det bara.
Ja.
Jag hade ju kunnat vänta till 2 år, för mig är inte det någonting. Nej. Liksom. Men för det blir väldigt mycket. För att det är som att jag skrivit lite också på bloggen att när det händer så mycket saker, oavsett om det är bara positivt, så är det otroligt påfrestande också. För att det är så att du ska nästan ha tid att vara lycklig också. I verkligen. Saker och ting som är jobbiga. Alltså det, det blir nej, bara det att... Ja, men lite som jag hörde av dig, att du ska också gifta dig. Planeringen är ju också jättejobbig. Som tur är så har vi en bröllopskoordinator och thank God.
Ja, du rekommenderar det alltså.
Ja, men jag är inte så här giftastypen egentligen.
Alltså,
jag är inte... Eller jag tycker inte... Du vet, om någon bara, ah, men vilket bestick ska vi ha? Alltså för mig är det så här...
Skitsamma.
I don't give a shit. För men lite så. Det är klart att det ska vara fint, men... Det är inte så att jag bryr mig om en kvist ligger åt ena hållet eller andra.
Nej.
Så att jag... Hon får sköta det. Ja, vi säger ja och nej och betalar typ till det vi
gör. Har du någon att rekommendera, eller?
Vi har anlitat Fanny Stav.
Okay.
Jag tror till och med hon gjorde Kinsas och Bellas bra.
Just det.
Hon är fantastisk. Hon är grym. Hon är så sharp. Och hon verkligen står ut med att jag svarar på mejl 18 veckor för sent och typ allt annat. Vi köpte ju också lägenheten för att vi har ju 2 hundar. Jag har så mycket saker. Jag jobbar hemma. Vi kände någonstans att nej, nu river vi av det på en gång också.
Ja, och nu har ni bott ihop på hotell då några veckor och så snart flyttar ni in i den här nya lägenheten.
Ja, eller vi har flyttat hem. Vi flyttade hem igår.
Ah, okay.
Så nu bor vi ju i det här renoveringskaoset. Ja,
just det. Det är så det är.
Så vi har ju bott på hotell i 11 dagar, 12 dagar. Det var ju inte skitkul, men...
Ja, men och hur, alltså, det måste ju ändå vara lite så här, fortfarande så här, nypa sig i armen. Liksom, att nu bor du ju här med din fästman, du gifter dig snart. Och det är ändå så här, inom loppet av så kort tid. Hur liksom, kan du ta in allting som händer?
Nej. Jag tänkte lite så här, vad ska jag göra sen?
Ja.
Jag ska verkligen poängtera det, inga barn. Den grejen, för det har jag fått förfrågan.
Du vill inte ha några barn?
Nej, alltså, eller jo, fast inte de närmsta 5 åren. Hur fan gammal är jag då?
Ja.
32.
Ja, men det är ju, alltså är inte det typ normalt?
Jo, 30, men är det väl...
2-34 första
hand. Hur gammal är du?
30, så att jag känner liksom också så här...
Har du stress?
Vad sa du?
Har du någon barnstress?
Alltså så här, jag har alltid tänkt så här, ungefär som du då, så kanske första barnet vid 32.
Mm.
Men sen, när man kommer över 30, då... alltså det händer, i alla fall händer det för mig, att då börjar jag tänka så här, ah, okej, okay, nu har jag 11% mindre chans att få barn.
Ja, just det.
Och sen efter 33 så blir det typ 30% mindre. Alltså jag tänker lite så här, ja men för mig har alltid så här, karriär varit jätteviktigt. Mm. Och det har varit jätteviktigt. Jag har bott utomlands i många år och liksom fått gjort allt det jag velat göra så. Och sen så vill jag absolut gifta mig innan och så där. Och vi har ju också hund och katt och så här hus. Men i alla fall, nu känner jag ändå så här, men man kan ju inte bara bestämma heller. För hade jag fått bestämt, då hade jag så här, ja men det klockslaget när jag fyller 33 liksom. Men verkligen har det blivit så här, men jag kan ju inte bestämma och man kanske måste försöka ett tag. Så känner jag.
Jo, man vet inte om man kan bli gravid.
Nej, precis.
Det är ju det också, för att det tänker man ju, nu är ju de flesta babyboom som är med sociala medier idag, får ju bli typ gravida på en gång.
Ja, verkligen.
Men det ska man ju inte ta för givet
nej. Och det är ju den bilden man ser utåt också, så att man... ja, det kan jag säga, att man blir lite så här, ju äldre man blir, blir man lite i alla fall, för jag vill verkligen ha barn, så känner jag i alla fall, och det skulle vara en jättestor sorg att inte kunna få det, men det är ju många som, det var därför jag frågade, för det är ju också ganska många som väljer bort barn nu och inte vill ha det, och det är ju också, det finns ju inget rätt och fel, så det är bara vad man själv liksom känner.
Ja, gud, vi vill ha barn, ja, det vill vi ha, men jag har 3 syskon, ja. André också har så många syskon, så att vi känner någonstans det, eller mer såhär, jag vill ha barn med honom, det är mer det jag känner, jag hade nog kanske kunnat skippa det nästan. Eller funderat på det i alla fall. För någonstans är jag lite så här, fan, man har kämpat hela livet på liksom kunna bli vuxen och kunna försörja sig själv, kunna liksom jobba så mycket, och sen ska jag då offra, det låter jättekonstigt, men det för ett barn.
Ja,
och det där tänker jag lite grann. Men just på det här, vad ska vi göra sen? För nu har vi plöjt av allting.
Precis.
Men då tror jag sa det till André, att nej, men vi njuter av det vi har gjort. Vi får resa, ta hand om oss själva. För barn, alltså vad det kommer att påverka ett förhållande.
Ja, men så är det verkligen.
Och då måste man vara starka och... Ja.
Och det blir så, man har ju ett rätt härligt liv, så kan man ju känna att man, det är allt, eller jag känner i alla fall så, att man kan resa så mycket hela tiden och man har hela tiden sin frihet och man kan träna när man vill och såna här saker.
Det är fantastiskt.
Ja, precis, man har ett rätt gott liv. Och det känner man ju så här, inte få sova någonting och du vet, hela tiden ha någon som skriker och så där ett tag i alla fall. Så det känns ju verkligen så här, hatten av för alla som klarar det.
Ja, men jag är så imponerad av folk som har karriärer eller nej, bara de som har barn
De som klarar av det.
Alltså de som står där på fredagkvällarna och ska handla godis med ungarna efter jobbet. Jag vill bara typ pussa dem på handen och bara, ni är så jävla grymma.
Ja, men det är typ hjältar faktiskt, känner jag. Och vad är det bästa med André då?
Oj. Det är att han, alltså han får mig att skratta så mycket. Och han är så trygg och lugn och väldigt, ett väldigt bra komplement till mig, för jag är ju hetsens av allt. Jag är ju rätt hetsig. Och han är, skulle jag tänka på André skulle jag tänka trygghet, otroligt mycket kärlek. Han är en extrem romantiker. Och är det härligt. Ja. Han är underbar.
Ja, det låter verkligen som det. Jag har aldrig träffat honom, men han låter ju som en toppen kille. Om du fick hälsa någonting till Elin, ska vi ta 10, 15 och 20 år gammal, som en så här smart och klok stora syster. Vad skulle du hälsa till henne om vi börjar med Elin 10 år? Behöver hon något råd på vägen?
Ja, då skulle jag nog säga bara skit i vad andra tycker. För jag var... 10 år, alltså jag höll på med hästar, jag var lite, inte lillgammal, men jag var lite så här, tog för mig, kompisars föräldrar tyckte inte om mig, för jag tog plats och jag sa vad jag tyckte och lite så här, men mina föräldrar har berättat det. Så, och det tog ju ganska hårt liksom, att man inte, typ ens föräldrar, eller de kompisars föräldrar inte ville att man skulle vara där som 10-åring, vad det för föräldrar sjukt. Skulle jag säga idag, men alltså, men då skulle jag nog, mina föräldrar sa ju också det mycket att, alltså, de skiter om en bara var sjuka eller något sånt. Men när jag var 10 så skulle jag nog mer bara... Alltså... Nej.
Nej,
alltså,
nej,
inte bry sig om. Skit i vad andra tycker. Och då kan jag tänka, så var det för mig då. Tänk då 10-åringarna idag. De har fan dyrare väska än vad jag har.
Ja.
Shit alltså.
Det är nya tider, verkligen.
De måste vara ännu jobbigare.
Ja, jag tänker också det. Elin, 15 år, behöver hon ha råd?
Ja, Det hade hon verkligen behövt.
Hon där nere i Halmstad.
Åh gud, det var ju tur att jag var duktig på att klippa hår. För vad fan hade hänt med mig annars? Men alltså, när jag var 15, jag vet inte, det är råd. Alltså, nej, men jag körde på. Jag känner mig lite som en 15 idag. Jag hade ett glapp mellan 15 och 25. Där jag var en liksom granny på något sätt. Och funderade och tänkte så mycket. Men när jag var 15 så var jag nog lite som jag är idag.
Ja.
Jag kör bara. Ja. Jag är skitmycket själv av mina föräldrar. Jag lurade dem att jag var hemma för att jag inte var. För, alltså det var, oh, gud. Men jag är ganska nöjd som min 15-åring.
Ja, och 20 då? Vad skulle du velat att hon skulle ha vetat?
Att ha tålamod. Mm. Jag vill ha allt. Mm. Lite som jag gör det också. Ja. Men jag vill, nej, men då var det, jag 20, gud. Jag ville passa in och jag ville göra allting på en och samma gång. Och jag hade bara velat haft någon som typ, ta en sak i taget. Ha tålamod. Och min hela tiden längtan att bli äldre. Jag har alltid velat bli äldre.
Ja, det har det.
Ja, för att jag har alltid fått höra bara, men du är så ung, du är så ung. Nästan så här nedvärderat att jag är ung. Och det... Nej, jag har alltid liksom velat bli äldre. På något sätt.
Mm. Om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in här, en stark och inspirerande kvinna. Vem skulle du ha velat lyssna på?
Carolina Gynning.
Ja,
alltså det är min all time. Alltså jag är en sån girl crush på henne. För hon är, alltså hon är coolaste som finns. Och hon får mig faktiskt och fan vill ha barn. För att hon är så skön. Hennes barn, de är så här kreativa. Och hon bara, ja. Ställer sig och bakar klockan typ 6 på morgonen. Och hon bara, gud vad fint det blir. Hon är den skönaste personen jag vet. Och det är karriär, woman up. Feeling om något alltså.
Och vad vill du höra av henne då? För man vet ju också så himla mycket. Är det någonting så här, någonting du vill veta om henne som man inte vet?
Alltså jag skulle vilja höra lite hur hon tänker liksom kring det här. Alltså alla de här bollarna i luften hon har. Alltså hon måste, alltså hon är smart.
Verkligen.
Hon måste ju ha någon strategisk plan. Men hon gör inte en grej. Liksom. Hon har familj, hon har hus, hon har barn. Mm. Alltså, jag tänker bara, vad har hennes liksom, stegmål varit under de här åren? Förstår jag menar? Lite så här, från det hon har kommit från, sen konsten, sen allting hon har gjort. Har hon gjort allting bara som det var? Alltså go with the flow.
Verkligen.
Och låtit det bara rulla på.
Ja.
Eller har hon haft en strategisk tanke kring hennes karriär? För att hon är grym.
Ja, jag älskar också Carolina Gynning.
Ja.
Alltid varit en stor favorit.
Och hon verkligen. Har ju hängt med liksom hela min uppväxt.
Verkligen.
Alltså hon är jävligt snygg också.
Jag tror att hon var typ 24 eller 25 år när hon var med i Big Brother. Nu är hon ju ändå snart 40.
Exakt.
Hon fyller väl 40 bara om någon månad, tror jag.
Sveriges snyggaste 40-åring.
Hon blir bara snyggare och snyggare med åren. Det är helt sjukt alltså. För hon är ju verkligen, jag tycker hon är mycket snyggare nu än när hon var, om man bara ska prata.
Men gud, det känner jag mig också. När jag var 20.
Ja, livet blir bara bättre och bättre med åren. Om du fick dela med dig av ett motto, ett livsmotto, som vi också ska trycka upp på t-shirt där, som sagt, och sälja. Och hela vinsten går till Kvinna, som är en organisation som jobbar för kvinnliga rättigheter över hela världen. Vad skulle du vilja att det ska stå på den här t-shirten?
Jag vill att det ska stå "We worry about tomorrow like it's promised."
Och varför då?
Och det är lite som jag sa innan också, att leva här och nu. För att vi hela tiden funderar, planerar vad som ska hända imorgon. Typ som att det vore en självklarhet. Och när man väl tänker på det, jag har försökt inte tänka så. Jag tänker bara, klart man måste tänka på vad man ska käka imorgon. Men att leva här och nu och inte ta allting för givet att det kommer. Typ, nej men vi pratar om barn, fast vi kan inte ta för givet att vi ens kan få barn. Alltså lite så. Så egentligen borde vi försöka med det nu. Eller vad säger du?
Det är bara hem och börja.
Det är hem och börja. Nej, men jag tycker vi ska vara lite mer chill. Vi ska inte ta liksom framtiden så mycket för given, även om det låter kanske dystert. Men att våga lite mer och inte fundera så mycket på framtiden. För den kommer komma ändå.
Ja, men det tycker jag var ett himla bra slutcitat här. Tusen tack för att du gästade oss i Woman Up-podden.
Tack snälla för att jag fick komma.
Och då välkomnar vi återigen psykologen Maria Farm.
Hej.
Hallå där, hur är läget idag?
Det är bra.
Härligt. Nu har vi nyss lyssnat på Elin Johanssons avsnitt här.
Mm.
Och jag går direkt på min första fråga som jag tänkte höra med dig om. Mm. Hon beskriver ju en kväll där hon står på salongen som vanligt och jobbar. Mm. När benen helt plötsligt viker sig under kroppen. Mm. Och hon vaknar upp i en panikångestattack.
Mm.
Vad är det som händer i kroppen när den reagerar på det här sättet?
Mm.
Och bara stänger av?
Ja, det måste ha varit otroligt obehagligt. Verkligen.
Och verkligen.
Det händer ju att vi svimmar faktiskt vid sådana här hög stress eller ångestoro. Men det är inte särskilt vanligt skulle jag vilja säga. Så att det säger någonting om att hon hade gått länge. Och varit alldeles för nära en gräns. Det tycker jag när det reagerar så starkt. Vid hög stress eller panik så kan kroppen så att säga, det kan ju ha funnits andra skäl också till att hon svimmar naturligtvis, hon har sovit jättelite och slarvat med mat och så här länge, men vid väldigt hög ångest så kan faktiskt kroppen till slut så att säga dumpa blodtrycket så plötsligt för att få ner hjärtfrekvensen då som skenar så att vi faktiskt svimmar. Men återigen, det är väldigt, väldigt ovanligt så att det är ändå, ja, det säger någonting om, det var förmodligen en kombination av flera faktorer då, i hennes fall, att hon under en längre tid hade gått för nära gränsen av vad hon klarade helt enkelt, både kropp och psyke, och till slut drog kroppen så i bromsen att hon föll i backen helt enkelt.
Och om någonting sånt händer än, vad är det första man ska gå igenom och så här, kolla upp med en själv? Ska man åka till sjukhuset eller ska man gå till en psykolog?
Jag skulle vilja säga det. Alltså, om något sånt här dramatiskt händer, då skulle jag verkligen rekommendera att ändå, precis som också hon gör, jag tror att det är många spontana reaktion, uppsök somatisk vård, alltså sjukhuset eller akuten. Därför du behöver ju utredas, man behöver kolla om det är någonting också fysiskt fel. Jag har ju träffat jättemånga klienter genom åren som haft lite liknande upplevelser med kanske mer att man tänkt att fått en hjärtattack till exempel. Det är inte så ovanligt vid panik då, för då rusar ju hjärtat. Eller att de håller på att bli galna som de säger. Alltså känslan av att en stark overklighetskänsla, yrsel, världen bara snurrar, att det är väldigt obehagligt. Man kan tro att man kanske har en stroke eller att det är någonting och sådär. Och de allra flesta har ju varit fullt friska. Men jag brukar ändå rekommendera klienter som pratar om starka fysiska symptom att faktiskt också gå och göra en läkarundersökning. För att kropp och psyke är komplext och samverkar. Och saker som kan påverka vår psykologiska hälsa är till exempel rubbning i sköldkörteln. Alltså att vi har en underproduktion där. Det kan man bli nedstämd av. Många kvinnor har ju en stark B12-brist eller järnbrist. Eller många, men en del som kommer till mig i alla fall. Och de kanske behöver terapi också, så är det ofta. Men de behöver ju dessutom kolla sina värden och få upp energin där också. Så att jag skulle nog, vissa starka fysiska symptom, åka och kolla det hos en läkare. Sen tar du gärna kontakt med en terapeut eller psykolog.
Ja, det var ett bra tips. Men då kommer vi bara in på en sak till som jag undrar över här med Elin.
Mm.
Hon beskriver ju att allt går väldigt bra. Hon får jättemycket nya kunder. Mm. Hennes sociala kanaler ökar i stor takt. Och hon känner sig ändå så här, det går så bra nu. Och jag tror jättemånga kan känna igen sig i det, och jag kan känna igen mig i det, att när allting går bra eller man stannar inte upp och tänker sig jag är stressad, utan mer att man bara kan jobba hur mycket som helst. Hur ska man tänka då i såna här bra perioder? I och för sig sov hon ganska dåligt och åt lite dåligt så.
Mm. Mm.
Men finns det någonting att man kan, några nycklar för att förstå att man är stressad när saker och ting inte känns så?
Mm. Ja, det är kloka tankar och en bra fråga också. Därför att, precis som du säger, det är ju just det där att det är så roligt som gör att vi kan tuffa på och köra på egentligen då alldeles för länge. Det vill säga, beteendet är också belönande i form av kickar och bekräftelse och känns starka känslor av glädje och meningsfullhet. Och för många så tror jag att de här känslorna länge i alla fall maskerar det andra. Det vill säga de är mycket starkare än det. Så att jag tänker så här, men jag tar det här med liksom att jag inte riktigt kommer ner i varv eller att magen ballar ur eller då får jag migräner som slår mig till golvet. Men det, äsch liksom, det får det vara värt. Lite så, att vi tar den, biter i den, det sura äpplet för att det andra är så gott liksom. Så,
verkligen.
Så att det är inte helt enkelt, men jag tycker nog ändå liksom starka fysiska uttryck. Så väldigt många av mina klienter när de kommer till mig säger ju, vet du, om jag ska vara helt ärlig, jag kände ju av det här.
Ja.
Det var ju första gången för 2 år sedan egentligen började jag få yrsel.
Ja.
Men att det kanske bara var yrseln och den kom då och då. Va? Och sådär. Och jag ska in, alltså, ibland så har vi människor lite stressigare perioder. Eller vi känner något symptom som vi inte är vana vid. Vi ska inte larma vid varje sånt. Men jag tycker så här, är det ett mönster? Börjar du få yrsel allt tätare? Migränerna kommer oftare. Det är vanligare och vanligare att du inte får fler än 3-4 timmar sömn för du har svårt att gå ner i varv. Då är det ju någonting. Och det tycker jag också Elin beskriver fint, för att hon har ju inte, hon låter ju så oerhört entusiastisk när hon pratar också om sitt arbete. Hon har ju inte förlorat den entusiasmen. Men vad hon gjorde var att hon redde upp i sin situation, eller hur? Alltså hon bestämde sig för att inte jobba på helger och inte vara alla hon kände, eller deras frisör också. Utan det är business, som hon sa. Och det tror jag var helt nödvändigt för att fortsätta att behålla glädjen. Det brukar jag säga ibland till mina klienter också, bara för att jämföra just här med stress. Att jag älskar mitt arbete, men det skulle inte vara lika roligt om jag hade 10 klienter varje dag. Jag har ett maxtak på 5 och där går liksom en gräns för mig. Så det handlar inte om det är roligt eller inte, utan det ska fortsätta vara roligt länge. Jag hade tänkt fortsätta med det här hela livet, och det är väl samma för Elin. Hon vill vara verksam i detta, och då måste man ta hand om sig. Det är ett faktum.
Verkligen. Klokt. Och sen så kommer vi in på Elins relationer. Och hon öppnade upp om ett stort svek när hon blev bedragen av sin partner. Och ja, man kunde följa med den resan lite från tidigt stadie och till att hon har nu träffat en ny partner då.
Mm.
Och hela den resan. Hur kan man öva på att förlåta någon efter ett så stort svek som hon var med om?
Mm. Ja, det är bra. Det är en bra fråga. Det är inte helt lätt. Hon är väl inne på det själva, det här med tid. Och det brukar jag faktiskt också säga. Tiden är på ett sätt den mest läkande kraften. Det måste få gå tid. Och vi har väl lite bristvara av det idag. Jag minns en klient som ringde för några år sedan och var precis, hon var väl lite chockad fortfarande kanske, men precis sviken. Eller ja, de hade brutit. Och hon skulle omedelbart boka en tid med mig. Därför att nu skulle jag gå över snabbt och så ska jag bli glad igen.
För det är så man känner. Man vill ju ha så här mirakelpiller. Och bara, ta det här, drick den här shotten och så är det över.
Precis, och jag har den djupaste respekt för det. Och det jag känner väldigt med den här klienten som ringde. Problemet är att det går ju inte riktigt så fort, eftersom det tar ett tag att, så att säga, greppa, okej, vad innebär mitt liv nu? Vad betyder den här förändringen för mig? Och om jag har starka kärleksband, romantiska band till en person, bara för att hen väljer att klippa av då eller vara otrogen eller vad det är som händer, så har ju inte jag gjort det.
Nej.
Alltså min resa har ju bara börjat.
Mm.
Det dröjer ju innan jag avvecklar och drar tillbaka de här bindningarna till den andra personen. Och att det dröjer, det är ju egentligen, förstår man, ett friskhetstecken. Det vore väldigt konstigt om jag i morgon dag bara skulle kunna bestämma mig för att nu slutar jag älska min partner. Eller min bästa vän här sedan barndomen, henne tänker jag inte på mer.
Nej.
Alltså vi funkar ju inte så.
Nej.
Så att det är den processen som tar tid. Och den måste få ta tid. Men man gör ju ont också i början. Så det är väl därifrån den här önskan. Men kan inte bara få.
Och hon, Elin, beskriver ju att hon verkligen tjatar ut den här situationen med sina vänner. Att hon verkligen så bara grubblar och bara så här, tills det inte finns något mer att säga. Vad tycker du om den taktiken? Ja. Är det någonting som man kan ta till?
Ja,
om man har vänner som står ut.
Om man har snälla vänner, höll jag på att säga. Nej, men jag förstår vad hon menar. Och det där är ju faktiskt också en del i att processa. Vad är det som har hänt mig? Att begripa det. I början begriper vi ju inte det. Och då är det här snacket så att säga, och en del då kanske ska säga ältandet, men det behöver ju inte vara ett sätt att omfamna detta, långsamt liksom göra det begripligt och förståeligt för oss. Och det kan man se även efter trauma till exempel, att vi kan ha behov av att prata om och med. Men vad hände då? Han kom in i lokalen, sen sa han så, och sen tog han upp en pistol, och då hände, du vet, sådär. Och det räcker inte med att göra det en gång, utan det måste man göra ett antal gånger. Och det är ett sätt att faktiskt förstå vad det är jag har varit med om. Jag tror att kärlekssorg och svek kan vara lite likadant. Sen tycker jag ju också att man har rätt som vän då, kanske, eller anhörig till någon som är sviken, att då och då avleda personen.
Mm.
För det är också vad hen behöver. Och det kan hen behöva hjälp med och liksom komma ihåg. Att lyssna och kanske reflektera lite tillsammans och bara stötta. Och sen säga, men du, ska vi gå ut och göra något riktigt kul ikväll? Eller ska vi ta en joggingtur? Eller vi själv börjar prata om något lite mer banalt, eller vad man ska säga. Det är också läkande, få vila lite från det där jobbiga.
Verkligen. Men det känns ju som att det är typiskt ändå att ta med sig allt man har varit med om in till nästa relation. Hur gör man för att inte göra det? För att inte... Nu säger ju Elin att hon inte alls har haft något tillitsproblem med sin nya kille av något slag.
Mm.
Men det känns ändå ganska vanligt att det skulle kunna bli så. Mm. Att man verkligen får svårt att lita på framtida partners också. Mm. Fast man inte har haft något problem eller något tecken som tyder på det. Och att man till exempel ska bli svartsjuk och att det ska påverka relationen.
Mm. Mm.
Hur ska man tänka för att inte ta med sig sitt bagage in till nästa relation?
Ja, precis. Man kan ju förstå svartsjukan och eventuella liksom kontrollbeteenden, eller liksom man ställer vissa frågor, lindar in lite, kollar någons mobil och sådär. Det är ju inte allt för ovanligt. Som ett uttryck för en rädsla att det här ska ske igen då, liksom att försöka föregripa, då ska jag i alla fall ha koll här. Så. Och det viktiga är väl att kanske se den kopplingen då, det är därför jag gör det här. Det handlar om mitt eget sätt att hantera min ångest eller oro och bli lämnad. Och när man förstår det, att det är ett sätt att hantera ångesten eller rädslan, då är det ofta lättare att hitta kanske andra sätt att hantera den ångesten eller rädslan. Därför att man gör ju felkopplingen att jag kan styra om en annan person älskar mig eller är trogen genom att kontrollera hen hela tiden. Och handen på hjärtat, det vet vi, egentligen kan vi ju inte det, för att någon annan kan ju, eller min partner kan ju börja känna för någon annan egentligen när som helst. Det går ju inte för mig att styra. Och det fattar ju alla. Så att det är en illusion. Så när man gör sig medveten om att det här är en illusion som jag håller på med nu. Men det är helt okej att jag är rädd och erkänner det. Eller orolig för att det ska hända igen. Då tycker jag att man kan hantera det på ett mer konstruktivt sätt. Då kanske man kan berätta för sin partner. Att jag var med om det här och det gör ibland att jag är lite nojig. Det har inte med dig att göra. Och bara det kan kännas skönt. Eller man kan liksom fundera ut strategier som, vad brukar få mig att må bättre om jag är orolig och nervös? Eller för det kan ju vara väldigt konkreta och bra saker, som att man ringer en god vän och snackar om annat. Eller man går och tränar. Eller man liksom, man tar sig ut ur sitt huvud så att säga.
Mm. På lite distans till det man tänker.
Precis. Få lite distans till det och se att nuet är ett annat, så att säga,
ja,
än det jag har varit med om.
Tusen tack för idag, Maria.
Tack.
Vill du ha Elins citat och motto på en t-shirt, så gå in på metromode.se/womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen Kvinna till Kvinna, som även är vår fantastiska samarbetspartner och som kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.